Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Mary Sullivan beskrivs som en levnadsglad tjej. Hon är 19 år och bor tillsammans med 2 andra tjejer i en lägenhet i Boston. Den här dagen så har hennes 2 rumskamrater varit iväg och jobbat och de kommer hem först framåt kvällen. Det är tisdagen den 4 januari 1964. Tjejerna kommer trötta hem, öppnar lägenhetsdörren och går in. Det som möter deras blick är Mary på sin säng. Hon sitter där med en nylonstrumpa och 2 scarfar runt halsen. Plagg som är hårt knutna. Hon har blivit mördad. Ett borstskaft har stuckits in i hennes underliv. Och lutat mot hennes ena fot är ett vykort där det står "Gott nytt år". Det här är det sista mordet i en serie av mord som sägs vara utförd av en seriemördare som kallas The Boston Strangler.
Jag heter Lin.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen. Som ni kanske förstår så kommer vi göra en uppföljare till seriemördare del 1. Så kul!
Ja, verkligen!
Eller ja, Som vanligt, det är kanske inte jättekul.
Så hemskt.
Ja, det är ju jättehemskt. Det är ju riktigt vidriga fall. Och detta är ju ett avsnitt som är väldigt efterlängtat.
Ja, och roligt att göra.
Ja, det är det ju definitivt. True crime är ju något av det roligaste vi vet.
Mm-hmm.
Eller mest intressanta i alla fall.
Mm.
Men ska vi sätta igång med det här avsnittet?
Ja, det är vi. Det jag berättade om här nu innan introlåten, det var ju det allra sista mordet av den här The Boston Strangler, eller då Boston-stryparen, om man ska översätta det. Som namnet ju antyder så var det här en seriemord som utfördes i Boston-området på då 60-talet. Mordet som jag berättade om innan introlåten utfördes ju i januari 64, men det började mycket tidigare än så. Redan den 14 juni 1962 så hände det första mordet. Det här var då på en sömmerska som hette Anna Slessers. Det här var en 55-årig kvinna som hade setts gå in i sin lägenhet ensam vid 5:30 på kvällen. Vid 7:45 samma kväll så kom hennes 23-åriga son dit för att hämta henne, för de skulle då åka till kyrkan. Det han hittar i hennes lägenhet på tredje våningen, det är sin mamma som ligger på rygg på köksgolvet. Hennes morgonrock har blivit uppsliten och hon har blivit strypt med sitt eget morgonrocksband. Hon har blivit sexuellt ofredad med ett okänt föremål. Och det här morgonrocksbandet är så hårt knutet runt halsen så att blod kommer ut ur hennes ena öra.
Nej men gud.
Redan 16 dagar senare, alltså den 30 juni 1962, så hittar man nästa kvinna. Det här är Nina Nichols som är en 68-årig sjukgymnast. Hon hittas på sovrumsgolvet med en sönderriven morgonrock. Nina har blivit sexuellt utnyttjad med en vinflaska och har blivit strypt av 2 nylonstrumpor.
Men, usch.
På henne så droppade blod från båda öronen. Så hårt har alltså den här mördaren knutit de här strumporna. Även Nina hittas då alltså i sitt eget hem. Samtidigt som Nina Nichols hittas så är det en granne i ett annat hus som hör hur möblerna i lägenheten ovanför flyttas omkring. Det här är alltså en kvinna som bor i lägenheten ovanför. Den här grannen antar då att kvinnan håller på och möblerar om. Men 48 timmar senare så hittas den här kvinnan död. Det här är då Helen Blake, en 65-årig sjuksköterska. Hon hittas liggandes i sin säng med ansiktet nedåt. Hon har bara en pyjamaströja på och den här pyjamaströjan är nedfläckad av blod. Hon har blivit sexuellt utnyttjad och strypt av 2 nylonstrumpor och en BH. Och alltså, den här kvinnan hittas också i sitt hem. Det här följs av ett mord på Ida Erga, 75, som hittas av sin kusin den 19 augusti. Hon har blivit placerad på rygg på golvet i köket. Hennes pyjamas är sönderriven för att visa hennes kropp. Benen är brett särade med hjälp av 2 köksstolar. Så att vem som helst som kommer in genom ytterdörren, det första den ska se är liksom hennes underliv. Hon är strypt och hittas i sin lägenhet på 5:e våningen. Jane Sullivan, 67 år, är nästa offer. Den 21 augusti 1962 så hittas hon i sitt badkar. Hon sitter på knän. Huvudet och armarna är i vattnet. Morgonrocken är uppdragen till axlarna, byxorna neddragna till vaderna för att alltså visa upp rumpan för den som kommer in. Även hon har blivit strypt av nylonstrumpor och hon hittas i sitt hem.
Det är väldigt mycket samma.
Väldigt, väldigt
hela
likt.
Tiden. Det är verkligen. Väldigt så här nylonstrumpor, morgonrock, visa underliv eller alltså nederdelen av kroppen.
En tydlig signatur, verkligen.
Ja.
De här nylonstrumporna brukar även knytas till en rosett, har jag läst.
Jaha.
Hur som helst så går en psykolog som då försöker sätta en profil på den här mördaren. Han går ut och varnar. Han säger att det här är en fysiskt liten man. Och det här, just det här att han är så liten får honom att lida av ett mindervärdeskomplex.
Mm-hmm.
Han är psykiskt störd och är sexpervers. Och den här psykologen menar att han lider av en svår schizofreni. Och om inte polisen hittar honom så kommer han att mörda igen. Poliserna misstänker ju såklart att det här är samma galna mördare som är fri. Och det konstiga med alla de här morden är att det är inga tecken på inbrott.
Det finns inga tecken överhuvudtaget på att den här personen har tvingat sig in i lägenheterna. Nu har det alltså varit väldigt täta mord mellan juni och augusti 1962. Folk är livrädda. Men så händer ingenting mer. Det blir september, det blir oktober och det blir november och ingenting nytt händer. Folk i Bostonområdet börjar äntligen kunna andas ut.
Men jag måste bara fråga, hur tätt händer de här morden? Är det samma område eller är det olika stadsdelar? Eller?
Nej, det är väldigt utspritt i området Boston. Alltså det är både i Boston och lite utanför.
För jag tänker Boston är väl ganska stort?
Mm, precis. Så det är också ett problem här, i och med att det är så utspritt så är det lite så här, vilken polis ska ta det här? Så att det är absolut inte ett område i Boston som där händer i.
Nej, jag förstår.
Men det man har kunnat se hittills i alla fall, det är ju att offren är vita, lite äldre kvinnor. Men så blir det december 1962. Sophie Clark är en 20-årig kvinna som på dagen jobbar som sjukhustekniker och på kvällen och natten läser kurser inom medicinsk teknik. Den här dagen, den 5 december, så kommer hennes rumskamrat hem och hittar henne på rygg på golvet. Hennes ben är särade, morgonrocken och BH:n är sönderriven. Hon är sexuellt utnyttjad och strypt med strumpbyxor och en underkjol. Förutom att vara 20 och alltså den första unga, så är även Sophie mörkhyad. Folk i Boston får nu ännu mer panik, för nu plötsligt så stämmer ju inte offren längre. Nu är det inte längre vita äldre kvinnor som det drabbas, utan plötsligt så verkar det kunna vara vem som helst. Massa hundar adopteras, massa lås köps hem. Alla kvinnor känner sig utsatta och kvinnor börjar sova med olika slags vapen för att skydda sig.
Såklart.
Ja, verkligen.
Du vet, livrädd om det hade hänt i ens egen stad.
Och att det händer i deras egna hem. Det är just det, man vet inte hur tar sig den här mannen in.
Ja.
Han har ju inte ens brutit sig in. Den 31 december samma år så hittas nästa offer. Det här är en student som jobbar extra som receptionist på ett företag. Den här kvinnan är 23 år och heter Patricia Bissette. När hon inte dyker upp till sitt jobb som receptionist så ringer chefen till vaktmästaren i hennes lägenhetshus. Hon hittas då i sin säng i morgonrock och BH. Kroppen skyddas av en filt som är fint lagd, alltså ovanför henne upp till halsen, som att hon sover. Patricia har då blivit strypt med 4 olika klädesplagg. Det är en blus, en nylonstrumpa och ytterligare 2 strumpor som har knutits ihop.
Men hur många offer är vi uppe i nu?
Nu är vi uppe i 7 offer då, om vi inte räknar med Mary som då inte än har blivit mördad.
Ja, det är ju väldigt mycket.
Det är jättemycket.
Under ett spann på hur många år?
Alltså under ett spann från juni till december.
Ja, gud. Det är ju jättemycket.
Mm. Det blir 1963 och den 6 mars så hittas nästa offer. Den här gången är det Mary Brown, 69, så igen så är den lite äldre. Den här kvinnan hittas på golvet i sin lägenhet. Huvudet har blivit täckt av ett lakan. Hon är våldtagen, strypt och har fått massa slag mot huvudet och har blivit huggen i bröstet med en gaffel. Och den här gaffeln ska då sitta kvar i bröstet på henne när hon hittas.
Oj,
det här är ju då första gången som den här mördaren, om det nu då är samma.
Jag skulle precis fråga det. Mm. Tror de fortfarande att det är samma person?
De började ju vackla lite där när den här unga kvinnan Sophie hittades.
Ja.
För att det går helt emot den, alltså den profilen de har satt på honom innan.
Ja, exakt.
Det stämmer ju inte. Och den här gången att han då ändå har använt ett tillhygge.
Mm.
Nästa offer som hittas, även där så har han använt ett tillhygge. Det här är Beverly Sammons som är 23 år. Hon hittas utsträckt i sin säng. Hon är naken, knivhuggen och har armarna bundna bakom ryggen. Hon har som alla andra offer nylonstrumpor knutna runt halsen. Och hon ska även ha några skarfsar. Men vid obduktionen så visade sig sen att hon inte har dött av strypning. hon har dött av de här knivhuggen. För hon har blivit knivhuggen 16 gånger.
Oj, jävlar.
Det är 4 gånger i nacken och 12 gånger i bröstet, varav 5 av de här träffade i vänster lunga. Så här igen, den här kvinnan har inte ens blivit strypt.
Nej, och jag känner lite sån, just när det är knivhugg, då är det väldigt personligt. Och det känns som att det har han ju inte gjort innan. Det är det som får mig lite som Zodiac, när vi pratade om Zodiac. Att det känns som att det kanske är mer än en person.
Mm. Ja, eller någon som utvecklas då i sitt mördande.
Ja.
Man vet ju inte. Efter det här mordet så går det ungefär 4 månader. Det blir september 1963. Evelyn Corbin är 58 år och den här morgonen så äter hon frukost tillsammans med sin granne Flora. Hon går sedan hem för att byta om för att de ska iväg på en kyrkomässa. De bestämmer att de ska mötas igen vid lunch, men vid klockan 1 så har Evelyn fortfarande inte kommit tillbaka. Flora går då till Evelyns lägenhet och när ingen svarar när hon knackar så låser hon upp. Hon hittar då Evelyn på sin säng. Runt halsen så har hon 2 strumpor. En tredje strumpa hittas knuten runt vänster ankel och en fjärde hittas liggande på sängen. Och hon har då blivit våldtagen. Så här igen, nu har han ju gått från att bara mörda dem och sexuellt ofreda dem till att våldta dem.
Ja.
Det blir november och det blir den 23 november 1963. 23-åriga Joanne Graff har inte dykt upp på en middag som hon är bjuden på lördag kväll. Och när hon inte heller dyker upp i kyrkan på söndagen så blir folk lite oroliga. Vännerna ringer till polisen som går in i lägenheten. Där hittar man hennes nakna kropp. Hennes blus är uppdragen till armhålorna. Och 2 nylonstrumpor och en trikå har blivit knuten runt halsen på henne. Efter det här mordet så blir det då den 4 januari 1964 och det är då Mary Sullivan, som jag berättar om i introt, blir mördad eller hittas mördad. Och efter den här 4 januari 1964 så bara slutar det.
Mm-hmm.
Lika mystiskt som de här morden började, lika mystiskt bara slutade dyka upp döda kroppar.
Vadå, för alltid?
Mm, men jag kommer till det. Polisen står ju helt fast. De har ingenting att gå på. Vem kan det här vara? De har inga ledtrådar och de har inga vittnen. Polisen till och med tillsätter en grupp som bara ska fokusera på de här strypmorden.
Och man kanske kan tillägga också att det här med DNA, det fanns ju inte på den tiden.
Nej, det gjorde inte det. De här poliserna intervjuar över 5000 människor.
Oj,
och de kollar på alla sexualbrottslingar som liksom har kommit ur fängelset runt den här tiden. Men de hittar ingenting. Och trots polisens hårda arbete så kommer de aldrig att hitta den här mannen. Men ungefär ett år efter det sista mordet så är det en man som kommer till dem och säger att det var jag som mördade de här kvinnorna.
Okej.
Det här är 33-åriga Albert DeSalvo. Albert DeSalvo föddes 1931 i Chelsea och är det tredje av 6 barn. Han ska ha haft en väldigt dålig barndom med en pappa som misshandlade både mamman och barnen. Den här pappan ska då bland annat en gång ha slagit mamman så hårt att han slut hennes tänder.
Oj,
när hon då blev medvetslös av det här så ska han ha satt sig ovanför henne och brutit hennes fingrar en efter en.
Gud, vilken sjuk människa.
Jättesjuk, verkligen. Den här pappan ska även ha tagit hem prostituerade och framför både fru och barn haft sex med dem. Så hela Alberts syn på kvinnor och syn på sex har ju blivit fel, eller vad man ska säga, ända från början.
Och det måste ju ha präglat honom väldigt mycket.
Ja, verkligen. Men som tur är så skilde sig mamman och pappan till slut och barnen hamnade med mamman och såg aldrig sin pappa igen. Redan innan Albert var 13 år så hade han ett brottsregister för stöld. Och redan här någon gång så ska han ha börjat visa en sadistisk sida. Det sägs då att han ska ha tagit hundar och katter och placerat dem i apelsinlådor. Sen ska han liksom ha låtit dem vara där till de typ har rivit ihjäl varandra.
Nej men, hur gammal var han då?
Ja, tonåren någonstans. Ja. Kanske 15-16. Ja. Ungefär. När han var 17 år så gick han med i armén. Och 1949 så placerades han i Tyskland. Där träffade han en kvinna som han blev jättekär i. Och de gifte sig väldigt snabbt. Men äktenskapet blev dåligt väldigt tidigt. För att hon märkte att han var typ besatt av sex. Han ska då ha haft en jättestark sexlust och ska ha onanerat hela tiden. Enligt henne så ska han även ha velat ha sex med henne 5-6 gånger per dag.
Oj.
Det är jättemycket. Det är hon är ju så här, jag har inte tid med det här. Nej. Alltså, nej.
Vem har det?
Ja, precis. 1954 så lämnade paret till Tyskland och flyttade till USA. De ska då ha hamnat i New Jersey och Albert ska ha fått problem med lagen rätt så snabbt. Det värsta som han sägs ha gjort då, det var i januari 1955. Då sägs det att han ska ha sexuellt utnyttjat en 9-årig flicka.
Va?
Aha. Åtalet lades dock ner för att mamman trodde att det skulle bli för jobbigt för flickan att det här skulle komma upp i rätten. Så att han kom undan från det här. Men hur som helst så känner ju Albert fru och deras nya dotter att nej, men vi lämnar New Jersey nu. Och Albert bestämmer sig även för att lämna armén. Och tillsammans så flyttar de till Boston. Albert är väl som många psykopater skulle jag vilja säga. Alltså, han har ingen utbildning. Han kan inte bli någonting. Men han vill ju bli någonting och tycker att han förtjänar att bli någonting. Han är även väldigt, väldigt duktig på att charma folk. Och i slutet av 1950-talet så börjar han utnyttja det här för att få tjejer, eller vad man ska säga. Det är här som Albert får sitt första kriminella smeknamn. Han börjar kallas Mätmannen.
Mätmannen?
Mm-hmm. För det han gör är nämligen att han går och knackar på unga kvinnors dörrar. Han säger då att jag är från en modellagentur. Och gud vad du är vacker. Du borde bli modell. Är det okej om jag kommer in och tar dina mått för att se om du stämmer med det som min fotograf vill ha? När kvinnorna eller om kvinnorna släpper in honom så börjar han ju då mäta dem. Och det här ska ju bland annat ha varit att han har grovt tafsat på de här unga kvinnorna.
Ja, usch, alltså.
Han ska ju även ha lura till sig sex genom att säga att nej men du vet, ligger du med mig så kan jag hjälpa dig så att du blir känd.
Ja, men fy fan.
Ja. Men vid sidan av det här så ska han även ha varit en inbrottstjuv. Och när han bryter sig in och sen så blir han gripen. Och det är först när han blir gripen som han då själv berättar att nej men det är jag som är Mätmannen. Hej hej.
Ja, men.
Och liksom börjar skryta om det.
Som att han är jättestolt.
Ja, han är superstolt över det.
För det är ju någonting att vara jättestolt.
Ja, men det är hans erövringar. Nice. Liksom. Han arresteras då i mars 1961. Men han blir inte dömd för Mätmannen.
Nej.
De dömer honom för inbrotten. Vilket ju även då innebär att i hans register så står det ju inte att han är en sexualbrottsling.
Nej, såklart. Varför dömer de inte honom?
Jag vet inte. De väljer att ta det på inbrotten istället.
För det var mer allvarligt, eller?
Tydligen tyckte de det.
Oh.
Jag vet inte. Hur som helst så får Albert fängelsestraff här då. Och han sitter nästan ett år i fängelset.
Hur nära in på morden i Boston kommer vi nu?
Väldigt, väldigt nära.
Ja.
För i april 1962 så släpps han. Och det här är ju då bara månader innan det första mordet som alltså var i juni 1962.
Ja, just det.
Det är lite oklart med datumen här. Men som jag har förstått det, så under den här perioden 62 till 64 så ska då Albert, om han nu var The Boston Strangler, så ska han inte bara ha hållit på med det här. Utan han ska även ha fått ett annat alias, vilket var den gröna mannen. Albert sägs då att i nästan 2 års tid har tagit sig in i ungefär 100-tals lägenheter. Namnet den gröna mannen kommer då från att han ska ha knackat på hos kvinnor och ska då ha haft på sig en grön arbetsuniform. Han ska då ha låtsats vara en hantverkare. Och när han har knackat på så har han sagt någonting i stil med att vi har en läcka i källaren eller något. och jag måste komma in i din lägenhet och fixa det här. Och jag menar, står en hantverkare utanför din dörr och säger det här, det är väl klart att du tror på det.
Ja, såklart.
Så på så sätt så har han kommit in i jättemånga kvinnors lägenheter. Och de här kvinnorna ska ha varit väldigt, väldigt random utvalda. Han sägs då bara ha kört runt lite och sen så har han parkerat någonstans. Och sen så har han gått in i ett lägenhetshus och sen så har han kollat ner i entrén. Finns det några kvinnor här? Och sen så har han letat reda på en kvinna i någon lägenhet och sen så har han gått dit och knackat på och tagit in. Så hudfärg, ålder, ingenting har spelat någon roll för honom.
Nej, vad gjorde han sen då med dem?
Jo, han tar sig in i de här lägenheterna och har sen bundit och våldtagit de här kvinnorna eller sexuellt utnyttjat dem. Men han har alltså inte mördat de här.
Nej.
Och det sista av de här våldtäktsbrotten som han gjorde som den gröna mannen, det var den 27 oktober 1964. Han ska då ha kommit hem till en ung kvinna och sagt allt det här, det är något fel, bla bla bla, jag måste komma in i din lägenhet. Han ska sedan ha bundit henne vid sängen och sexuellt utnyttjat henne. Så plötsligt så ska han ha slutat och sagt typ förlåt och gått därifrån. Den här kvinnan har då ringt polisen och berättat om vad som har hänt och hon har beskrivit Albert. Och då är det någon väldigt, väldigt, väldigt smart polis där vid Boston-polisen som så här, vänta lite, är inte det här rätt likt ett fall som vi hade med någon som kallades Mätmannen? Och anledningen till då också att de inte hittat Albert hittills, det är för att han inte är med på något brottsregister för att ha varit Mätmannen. Men det här är alltså någon polis som har jobbat med det här fallet innan. Så att han griper Albert och går ut med hans bild i pressen. Och plötsligt så är det jättemånga kvinnor som hör av sig och bara, ja, jo, han har våldtagit mig med.
Mm.
Albert blir nu alltså gripen och ett åtal väcks mot honom för de här våldtäkterna. Då plötsligt så börjar han skryta i fängelset för en cellkamrat att det är jag som är The Boston Strangler. Jag har mördat de här kvinnorna. Den här fången går då till sin advokat och på så sätt kommer det här fram.
Han är väldigt mycket så för smeknamn också.
Ja, fast det är nog inte han själv som har satt dem utan det är pressen som sätter dem på honom när de inte vet vem det är.
Ja. Fast han verkar ju gilla det.
Albert älskar det här. Han älskar uppmärksamheten och han skryter ju.
Ja.
Enda anledningen till att han berättar om de här strypmorden är för att han skryter.
Ja.
När polisen tar in Albert och börjar förhöra honom så är det väldigt många detaljer som han kan. Bland annat så kunde han mycket om det här sista mordet på Mary. Alltså kunde säga väldigt mycket detaljer som polisen inte hade gått ut med.
Som vadå?
Nej, men att han visste exakt var kroppen var placerad och sådana grejer. Och även andra detaljer från andra lägenheter där folk har blivit mördade. Han har kunnat sätta färger på grejer som har stått i rummet och sånt där.
Mm.
Alltså väldigt detaljerat. Samtidigt är det vissa detaljer som man inte sätter överhuvudtaget. Vissa datum har han helt fel. Vissa mord, alltså kan han inte ens vilket mordvapen det är.
Nej.
Så att samtidigt som han kan vissa detaljer väldigt bra, alltså så är han helt lost på andra.
Kanske för att det fanns två.
Kanske. Och folk börjar prata om det. Om han har mördat alla de här så har han ju typ sämst minne i hela världen. Ja. Liksom. Om du inte ens kommer ihåg vilket mordvapen du har använt. Förutom det så ska man hitta ett fingeravtryck i lägenheten som inte har stämt med hans. Men ska han i och för sig ha haft handskar och sånt på sig så ska han inte ha lämnat några fingeravtryck. Men hur som helst så kommer aldrig det här Boston Strangler-fallet upp till rätten med Albert. Utan han döms för de här de gröna mannen-våldtäkterna och döms till livstid 1967. 6 år senare, den 26 november 1973, så knivhuggs han till döds i fängelset. Och det sägs då att det är ett väldigt hat mot honom där inne, vilket man ju kan förstå. Och många andra fångar, alltså de blir förbannade. Det hade kunnat vara min mamma, det hade kunnat vara min syster, det hade kunnat vara min flickvän och sådär.
Mm.
Dock så ska det sägas att han ska ha ringt sin advokat bara några timmar innan han blir mördad. Och säger, jag ska berätta sanningen om The Boston Strangler.
Nej.
Sen blir han mördad. Och där då menar ju vissa att, alltså det var inte han, menar vissa. Utan vissa menar att han där och då skulle berätta vem det faktiskt var. För det är det många ifrågasätter. Är han verkligen mördaren eller känner han bara mördaren? Han kanske bara vet vem det är.
Exakt.
Och har fått detaljerna.
Och gud, vilken cliff!
Eller hur?
Åh, vad jobbigt. Jag hatar inte veta.
Men sen andra menar att han bara, alltså ville skryta lite till. För att Albert skulle skriva en bok och grejer. Han älskade det här kändisskapet. Och det är även det som kanske tyder lite på att det inte var han. Han kanske faktiskt bara ville ha pengarna.
Ja, precis.
2013 så gjorde man ett DNA-test på det här sista fallet, den här Mary, som då ska ha blivit våldtagen. Man ska hitta ett sperma i hennes lägenhet. Och den sperman ska med nästan 100% säkerhet ha varit Alberts.
Jaha.
Så där menar ju många att jo, men det här är löst, det var han. Medan andra bara menar att ja, men han kanske har varit i lägenheten som den gröna mannen.
Mm. Ja. Eller att det är två eller fler.
Ja, precis. Han kanske har gjort vissa fall och inte de andra. Det vet man inte.
Nej.
Det måste jag nämna också. När Albert då kommer ut och erkänner att han är Boston Strangler, då erkänner han att han även ska ha mördat en 85-årig kvinna vid namn Mary Mullen. Hon har då hittat död på sin soffa och ska ha dött av en hjärtattack. Han påstår då att han har gått in i hennes lägenhet och att han helt enkelt har skrämt ihjäl henne.
Va?
Ja! Så med henne då så skulle det bli 13 stycken offer.
Vadå skrämt ihjäl?
Ja, nej, men alltså hon var ju gammal, hade ett känsligt hjärta. Sen kom han in och typ tog tag i henne och då blev hon så rädd att hon dog.
Okej.
Så de här 13 offren är ju hans officiella siffra. Eller är det Boston Strangler-mördarens officiella siffra?
Det är väldigt många offer.
Verkligen. Men det jag kan tycka är konstigt med hela teorin att det skulle vara Albert också, det är ju att han samtidigt ska ha varit den gröna mannen. Varför har han då mördat vissa och bara våldtagit andra?
Ja, exakt. Det låter ju väldigt märkligt på ett sätt. En väldigt konstig profil.
Mm, verkligen. Fast dock så kan det ju stämma med att det är så olika mordoffer. Just det här att han bara knackar på hos någon random.
Ja, just det.
Men man vet ju inte.
Nej.
Men läskigt att det liksom inte ens spelar någon roll för honom vem det är.
Ja, exakt. Att det bara var en kvinna. Och varför detta kvinnoförakt?
Mm.
Det måste ju grunda sig någonstans. Och det var väl då i barndomen?
Ja, fått det från pappa då, antar jag.
Ja.
Men den officiella anledningen i alla fall till varför han blev mördad i fängelset, det ska ha varit att han skulle haft väldigt svårt att anpassa sig. Han vägrade lida någon i fängelset, utan skulle göra det på sitt sätt. Och att han på så sätt skulle då ha retat upp medfångar. Och i och med att han blev mördad så kan man ju inte fråga honom mer om det igen. Var det du eller var det inte du? Och vad var det han skulle säga till advokaten den här dagen?
Ja.
Och även fast många då menar att man faktiskt hade The Boston Strangler, mördaren, så är det ju aldrig någon som har fått ett straff för det här. Och tänk då igen om det inte var han. Och den här mördaren fortfarande går fri.
Och vi vet ju inte om det bara var han eller om det var fler. Men nu ska jag gå över till någon som man verkligen vet vem det är. Det här är en person som har varit inspiration till filmkaraktärer som Norman Bates i Psycho, Leatherface i Motorsågsmassakern och Buffalo Bill i När lammen tystnar. Det här är en riktig seriemördare och det är nog det vidrigaste jag någonsin har läst. Jag ska berätta historien om den tystlåtne grannen som visade sig vara ett fruktansvärt monster.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Edward Theodore Gein, även kallad Ed Gein, föddes den 27 augusti 1906 i La Crosse, Wisconsin i USA. Där växte han upp tillsammans med sin 4 år äldre bror Henry, sin djupt religiösa mamma Augusta och sin alkoholiserade och våldsamma pappa George. Under uppväxten så drev familjen en mataffär, men under tiden så sparade de pengar för att uppfylla sin dröm om att bli jordbrukare. Och detta lyckades de med, så 1914 så flyttade hela familjen till det lilla samhället Plainfield, där det bodde ungefär 700 invånare vid tiden. Men det här blev inte riktigt så drömmigt som de hade tänkt sig. För Augusta, mamman alltså, hon hatade sin man George. Han drack mest och misshandlade både sin fru och sina barn. Och han förlorade massa jobb för att han bara söp hela tiden. Men Augusta, som var väldigt, väldigt djupt religiöst, hon vägrade att skilja sig. Vilket resulterade i att hon fick stå för all uppfostran, för pappa var ju aldrig hemma. Hon uppfostrade sina söner väldigt, väldigt strängt och läste ofta upp väldigt våldsamma kapitel och verser ur Bibeln. Hon berättade bland annat att sex var en synd och alla kvinnor var horor.
Oj!
Ja, lite så.
Sa hon det?
Ja, dra alla över en kant.
Gud vad besviken jag blev på henne.
Ja.
Kul också, eller kul, men intressant att han också hade en sån våldsam pappa.
Ja, och det är väl där det grundar sig också. Mm. Mycket i barndomen. Och dessutom så fick Ed och hans bror bara lämna gården när de skulle till skolan. Så det var ju väldigt, väldigt isolerat. Och tänk då att ha en alkoholiserad pappa som slår dig hela tiden. Din mamma misshandlar dig också och läser upp väldigt våldsamma verser ur Bibeln. Det är ju lite så här, då kanske du blir lite sjuk i huvudet. Inte för att det är en ursäkt, men ändå, man kan ändå se var han kommer ifrån.
Mm.
Mamma Augusta sa ofta att båda de här pojkarna, Ed och Henry, skulle, ja, men, de skulle misslyckas i livet. De skulle bli som sin pappa. Ed slutade i alla fall skolan när han var 14 år gammal och började jobba på gården efter det. Och fortfarande helt isolerad från omvärlden. Nu hoppar vi fram till 1940. Då dör pappa George, 66 år gammal, till följd av sitt supande. Ed och Henry, de började ta ströjobb för att få in pengar. Och bland annat så var Ed barnpassare. Henry däremot, han började träffa en ensamstående kvinna. Och han gick ju helt emot vad hans mamma tyckte här. Hon tyckte att alla kvinnor var horor och att kvinnor skulle man inte lita på. Henry började till och med snacka skit om Augusta till Ed. Vilket gjorde Ed lite så här, för han var väldigt nära sin mamma. Så han blev lite sur. 4 år senare, den 16 maj 1944, så spred sig en eld som Ed och Henry hade satt igång. De skulle bara bränna lite skit och så här, men så råkade den sprida sig väldigt, väldigt fort. Och enligt den här rapporten från polisen och som Ed då har berättat om, så tappade han bort Henry när elden spreds. Han tillkallar polis och när elden släcks på kvällen så är Henry försvunnen.
Hmm.
Mm, lite så här. Lite mystiskt.
Mm-hmm.
Henry hittar sig en död, men han har inga brännskador. Polisen hittade dock lite blåmärken på hans huvud, men de tyckte inte att det fanns något brott att misstänka och de gjorde aldrig en obduktion på kroppen.
Nej.
Ja, lite så. Ja, som jag antar att du också tror, så är det många idag som tror att Ed dödade sin bror den dagen.
Ja, det låter det verkligen som.
Ja, exakt. Så kvar i världen har bara Ed sin kära mamma, som han var väldigt, väldigt nära. Och han hade en väldigt konstig relation till henne, för han var lika delar rädd som att han avgudade henne. Och bara några månader efter att Henry hade dött så fick mamman en stroke. Vilket betyder att Ed blev ju helt exalterad. Nu skulle han få ta hand om sin mor. Hon hade bara honom i hela världen.
Gud, vilken konstig grej att bli exalterad.
Ja, jag vet. Det, den här relationen är väldigt sjuk, vilket ni kommer få höra om sen också. Men det här gick inte så bra. Augusta fick en stroke till och dog kort efter, den 29 december 1945. Är det nu helt ensam? Hela hans liv hade styrts av Augusta. Och nu skulle han klara sig själv för allra första gången. Och det är nu hans mentala hälsa börjar dippa ordentligt. Och enligt experter som nu i efterhand har analyserat honom, så gick han in i någon slags psykos efter att mamman hade dött. Han slutade ta hand om huset, han stängde av stora delar av den här gården. Det var fullt av sopor och skit. Han började läsa väldigt mycket om mord och kannibaler och läkarböcker om mänsklig biologi. Så nu är 39-åriga Ed helt isolerad och ensam. Och han klarar sig på dagarna genom att ta lite ströjobb. Och han är byns fixare, kan man väl säga. Han säger, behöver du hjälp med att snickra ihop en stol? Jag löser. Har du stopp i avloppet? Jag löser. Lite så. Så han hjälpte till väldigt mycket runt i byn. Men kvinnorna i byn tyckte att han var lite konstig. Han brukade stirra väldigt mycket på dem, vilket gjorde dem extremt obekväma. Och detta med rätta. För i Plainfield, vid den här tiden, så började kvinnor mystiskt försvinna. Eftermiddagen den 8 december 1954 så skulle en lokal bonde bara in och köpa glass till sin dotter i Mary Hogans bar. När han kommer in i baren så ligger det blod och pengar på golvet. Mary Hogan är dock helt försvunnen. Polisen kommer dit och de försöker hitta spår i det här, vem ska vi misstänka? Och de hade inte ens en tanke på den här personen som visste var Mary fanns någonstans. För den här personen satt på sin ensliga gård och började nu förvandlas till det monster som han nu är känd för. Lördagen den 16 november 1957 var första dagen för jaktsäsongen det året. Alla män i byn hade åkt för att jaga hjort och det var väldigt, väldigt tyst i det här lilla samhället. Och konstigt nog så var Bernice Wardens järnaffär stängd. Hennes son kom tillbaka på eftermiddagen och åkte till affären. Han såg då att kassaapparaten stod öppen och det fanns blodstänk på golvet. Ett vittne berättade att han hade sett Bernice bil köra ifrån parkeringen kvällen innan. Och sonen kom ihåg en väldigt speciell kund som hade hängt mycket i affären det senaste. Och han hittade dessutom ett kvitto som bekräftade vad han misstänkte. Ed måste ha varit den senaste kunden. Och enligt kvittot så hade han då köpt frostskyddsmedel. Så polisen misstänker ju såklart Ed och han kanske vet lite mer om var Bernice finns någonstans. Så de åker till Eds gård men dörrarna till huset var låsta. Så de gick in i ett skjul som låg precis bredvid. Där är helt kolsvart. Där finns ingen elektricitet. Så de börjar lysa med sina ficklampor. Så plötsligt så kände en av poliserna att något stötte mot hans axel. Så han vände sig om och lös med ficklampan. Och där hängde Bernice kropp upp och ner. Hon är halshuggen och har hängts upp som ett slaktdjur i anklarna. Någon har rensat henne på alla inälvor och hon har skjutits med ett gevär.
Åh, fy!
Ja, det finns bilder på detta.
Ja.
Nej, det vill du nog inte veta. Och alltså det här var bara början. För när polisen gick in i huset så upptäckte de vad som än idag är den sjukaste brottsplatsen i amerikansk historia. Förutom att de hittade Bernice Wardens huvud i en säck, som för övrigt hade krokar i öronen så att hon kunde hängas upp som en trofé, ja, så hittade de hennes hjärta i en plastpåse. Och nu kommer jag varna känsliga lyssnare för att det som jag kommer rabbla upp nu, alltså det är så äckligt så att jag kommer nog må väldigt illa. Och då har jag ändå läst väldigt mycket om det här caset och jag har mått lika illa varje gång. I det här huset så hittar de hela människohuvuden och skelettdelar, en magväska gjord av människohud, stolar inklädda i människohud, kranier på sängstolpar, kranier som gröpts ur och gjort som skålar, en korsett gjord av en kvinnlig överkropp, hud från axlar till mage, leggings gjorda av mänskligt skinn, 9 masker i skinn som försiktigt dragits bort från mänskliga ansikten. Detta är det äckligaste. Ett bälte gjort av kvinnliga bröstvårtor. Googla inte, eller ni som är som jag, lite sjuka, googla på detta. Det är riktigt sjukt. Ni kommer inte få bort den här bilden från näthinnan. 9 kvinnliga könsorgan som skurits loss och behandlats med olika vätskor så att de inte skulle ruttna och sen förvarats i en skolåda. 4 näsor, 1 par läppar hängandes från snöret till en persien, en lampskärm gjord av ett människoansikte, inälvor i kylskåpet och Mary Hogans huvud samt en mask gjord av hennes ansikte.
Men alltså, gud!
Alltså detta är, och nu har jag bara berättat om det. De här bilderna är det sjukaste jag har sett. Alltså, har du sett motorsågsmassakern?
Mm.
Han har ju ett ansikte som han har karvat loss från en annan person. Den här snubben har 9 stycken sådana.
Men vadå, är det alltså 9 kvinnor han har dödat? Eller är det ännu fler?
Ja, det är lite det som han kommer erkänna här snart. Hur han har gått tillväga för att få tag på alla de här kroppsdelarna.
Mm-hmm.
När polisen går runt och kollar i det här huset så hittar de ett rum som var helt olikt resten av huset. För resten var ju smutsigt och skitigt och fullt av skräp. Men detta rummet var helt orört och det visade sig att det här rummet hade tillhört hans mamma som då hade varit död i 12 år. Och nu då till hur han kom över alla de här kroppsdelarna. Ed erkände att han hade gjort mer än 40 besök på 3 olika kyrkogårdar i närheten mellan 1947 och 1952. Han har alltså grävt upp kroppar som nyligen blivit begravda. Och då har han haft koll på så att de här kvinnorna då är medelålders kvinnolik som han tyckte påminde om sin mamma.
Men gud vad sjukt!
Ja, han är störd. Riktigt, riktigt, riktigt sjuk. Han tar med de här liken hem och då karvade han loss ansiktet och gjorde masker av dem. Han klädde in stolar med dem, han klädde in en lampa, han gjorde lite en sån här korsett, han gjorde leggings. Och han har då stulit hela kroppar från 9 gravar. Och det här ska han då ha gjort för att han saknade sin mamma så otroligt mycket så han gjorde en kroppsdräkt så att han kunde bli sin mamma.
Ja, oh, gud, det lät ju verkligen som Psycho-filmen.
Ja, exakt. Och Buffalo Bill också. I När lammen tystnar. Han gör ju också det.
Aha.
Men Ed säger då att han har aldrig gjort något sexuellt med kropparna. För att, citat, de luktade för äckligt. Det här erkänner han då för polisen Art Sly. Som blir så upprörd att han drämde in Eds huvud i väggen. Och han blev så traumatiserad efteråt att en kompis till Art säger att efter hans död så blev han ett av Eds offer trots att han inte blev mördad av honom. Och i och med att han drömde in Eds huvud i väggen så räknades inte detta förhöret också, det här första. Den 21 november 1947 så blir han i alla fall anhållen för mord men han anses inte vara skyldig på grund av att han är sinnessjuk. Och han gick igenom en månads lång sinnesundersökning där man kom fram till de här, vad ska man säga, motsägande känslorna för sin mamma. Det var ju både delar hat och kärlek. Det fick honom att bara mörda och flå äldre kvinnor. Och de klassade honom som schizofren, vilket betyder att ingen rättegång och han blev inlagd på ett mentalsjukhus för kriminella.
Men vadå, hur många kvinnor hade han mördat och hur många hade han redan tagit döda?
Han hade mördat 2 stycken, Bernice Worden och Mary Hogan. Sen hade han tagit minst 9 kroppar. Det är det de vet i alla fall. För då hade de ju gått till de här gravarna som han pekade ut och de var tomma. Året efter, 1958, så skulle gården auktioneras ut och det gick då rykten på byn att den här gården skulle göras till en turistattraktion. Men innan detta hann göras så brann den ner under väldigt suspekta omständigheter. Och det enda Ed hade att säga om den här saken var lika bra det. Men polisen hade ju då beslagtagit alla de här äckliga maskorna och lamporna och stolarna och allt sånt. Det enda som fanns kvar det var en bil. Och det här blev ju så enormt stort. Det här var ju monstret och de hade bara en bil kvar från honom. Det här skulle bli en turistattraktion och det fanns inget kvar. Så de ställde ut den här bilen och det kom massvis med folk för att kolla på den. Och det sägs idag att det ska finnas en kittel som är med i Deadly Possessions. Och den här ska då vara hemsökt.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur troligt det är, men det är med i alla fall i ett avsnitt. 10 år senare, 1968, så tyckte doktorerna att Ed var frisk nog för att kunna närvara vid en rättegång för mordet på Bernice Worden. Rättegången tog bara en vecka och han dömdes skyldig till mordet. Sen åkte han tillbaka till mentalsjukhuset där han bodde tills han dog den 26 juli 1984, 77 år gammal. Och det slutade ändå ganska bra för Ed, om man kan säga så. För han fick begravas bredvid sin största kärlek i livet. Sin mamma Augusta Gein.
Undrar vad han skulle göra med henne som han hade hängt upp där.
Ja, det är ju det vi inte vet. Och förmodligen inte vill veta heller. Jag vet inte vad mer man kan göra med en kropp. Och just det här att han verkar ju inte vara intresserad av det sexuella. Att han skulle utnyttja dem så. Utan han vill ju bara ha dem som prydnader.
Fast varför skulle han spara alla underliv?
Ja, det är ju det som jag inte riktigt... Det framkom faktiskt inte riktigt om han har gjort någonting med dem.
Han kanske hade någon så här sexuell lust efter sin mamma men inte vill erkänna det.
Ja, typ. Kanske. Det kan det absolut vara. Men som sagt, ja, googla på egen risk kan jag säga. Jag kan länka massa dokumentärer och sånt så får ni själva se det. Och de här länkarna kommer vi ha på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen.
Och är du nyfiken på vad jag och Linn gör om dagarna så kan du ju börja följa oss på Snapchat. Där heter vi Spoktimmen. Vi har ju även vår Instagram, där vi även där heter Spoktimmen.
Världens bästa Instagram, om jag får tillägga.
Ja, bra tillägg.
Och sen har vi ju vår hemsida, spoktimmen.se. Och den kommer bli lite förändrad nu under slutet av hösten och runt jul ungefär. Jag har lite planer på vad vi skulle kunna göra där.
Spännande, spännande. Ja,
så följ oss på sociala medier så får ni reda på senaste nytt och få reda lite mer om oss.
Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.